Jag ska läsa den text som Anders ska predika sen över. Och det är evangelietexten som är hämtad ifrån Matteus evangeliet, 14 kapitlet, verserna 22 till och med 33. Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen så kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: "Lugn, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig." Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trosvage," sa han, "varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: "Du måste vara Guds son." Hoppets Gud, om förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar fotfästet, ge oss då lugn och kraft. Och när vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
Jag tänkte att jag skulle förnya mig lite idag. Sitta här istället. Predikstol. Man ska ju förnya sig i kyrkan, tänkte jag. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning då. Ser ut lite som Hagge Geigert. Ni som minns honom från ett annat århundrade. Det var imponerande där, den där sista tonen ni tog där alltså. Då frös vi av vällust. Det gjorde ni bra. Annette läste ju texten som handlar om hur Jesus går på vattnet. Och det är så här att den texten har jag talat om många gånger. Och jag har också hört utläggningar om den. Den används i olika utbildningssammanhang för, ja, när det handlar om inte bara predikanter och präster och så här, utan i frågan om retorik. Alltså, och hur man då uttolkar en text. Ibland så förkunnas den här texten på ett sådant sätt att det som så att säga är huvudpoängen, alltså textens budskap, är rätt och slätt ingenting annat än att Jesus går på vatten. Och det är väl exceptionellt i och för sig att en person går på vatten. Det är klart det. Men som argument är det lite tunt. Så. Om man skulle då motivera sin kristna tro med detta så blir det lite tunt, som sagt. Jag får ibland, inte så sällan genom åren, så att säga, har jag fått frågan: "Varför du, Anders, hur kan du, du framstår ju som en ganska kritisk, tänkande, till och med problematiserande ibland, och hyfsat i alla fall intelligent människa. Hur kan du 2017 motivera att tro en tro på Jesus?" Och om jag då i det läget skulle använda den här texten utifrån det och säga att, jo, förstår du, Det gör jag för att Jesus, han kan gå på vatten. Så håller liksom, det håller inte riktigt hela vägen fram. Det händer inte liksom att folk då säger: "Åh, nu Jesus går på vatten. Nu måste jag genast gå i kyrkan." Utan folk säger snarare att det är klart han inte gick på vatten. Det är ju bara en berättelse. Jesus gick inte på vatten. Och problemet är då att även om jag hade till mitt förfogande all världens vetenskap, så skulle jag ändå inte kunna bevisa att Jesus faktiskt gick på vatten där och då. Det går inte. Men om vi nu ändå hypotetiskt skulle... om jag skulle lyckas med det och övertyga den vederbörande att, alltså, bortom allt tvivel, han står så att säga handfallen inför ett totalt faktum att Jesus faktiskt gick på vatten, så skulle det liksom ändå inte räcka, för han skulle ändå inte säga: "Oj, äntligen förstår jag att Jesus faktiskt, jag trodde inte han kunde gå på vatten, men han gick på vatten, jag måste genast gå till kyrkan." Det händer ändå inte riktigt. Jag är lite glad idag att jag äntligen får predika över den här texten då, för att jag har faktiskt inte gjort det mig vetligt på 30 år som jag har hållit på med det här. Alltså, av detta framgår tydligt liksom att huvudpoängen med den här texten, som handlar om att Jesus går på vattnet, är inte just det att Jesus går på vatten. För så intressant är inte det just. I allt det Jesus säger, han pratar ganska mycket, va? Så står det om honom att han talade enbart i liknelser. Står det. Det står så i Bibeln. Jesus talade enbart i liknelser, i bilder, metaforer. Det gör han för att han vill beskriva sånt som kanske inte går att beskriva med ord bara direkt, utan det beskriver han med bilder så att vi åtminstone ska få en känsla av något större än orden. Och då står det inte att han ofta talade i liknelser, utan står att han enbart talade i liknelser. Till exempel så har han en liknelse om, har han många liknelser om himmelriket och gudsriket. Och då säger han att himmelriket, gudsriket, det finns inte någon annanstans på någon annan plats här, utan det, säger han, det finns inom er. Och, säger han, med Guds riket är det som ett senapskorn. Så att det är ett väldigt litet korn, en av de allra minsta korn som finns faktiskt. Och om man lägger det i jorden och låter det växa och sig själv, så blir det på något sätt bara, det bara händer. Så blir det en växt som är till och med större än många andra växter. Och då förstår vi att med det här menar ju Jesus att med en mycket liten personlig insats av tro, så kan hela detta gudsrike komma oss till dels. Och det kan vi tala mycket om, eller hur? Det kan man tala om. Vad kan det innebära? Och vad betyder det? Och så här. Men att i det läget då börja tala om senap är inte speciellt relevant. Alltså. Jesus säger ju inte bara saker, utan han gör saker också. Och man brukar tala om skeende symbolik då. Alltså det Jesus gör han inte bara för att det just det handlar om det där och då, utan han gör det för att vi också ska se någonting och dra slutsatser av det. Till exempel så botar Jesus människor. Han botar inte alla människor, men han botar ett antal som sen förmodligen blir sjuka och dör i alla fall. Han väcker till och med upp en död som sen bevisligen dog igen, för att han ligger begravd i Larnaca på Cypern idag. Han heter Lazarus. Och man kan fråga sig vad var då grejen? Även hans död, hans korsfästelse och uppståndelse har teologerna diskuterat. Alltså, kunde Gud skapa försoning i hela den här skapelsen i universum utan den här ganska blodiga scenen? Och då säger man ja, det kunde han möjligen. Men Det här är för att vi ska se någonting och förstå och dra slutsatser om vem Jesus är. Att han med sitt handlande, med sitt gränsöverskridande agerande visar oss att så här är Gud. Det här är Guds vilja och intentioner. Det här, på det här viset handlar Gud gentemot oss. Då är det frågan, då är det naturligtvis så att även den här berättelsen då är en scen som vi ska betrakta i sin helhet. Och vad har vi då där på den där scenen? Jo, vi har Jesus naturligtvis som går på vattnet. Vi har en sjö, och det här är ingen badvik, mina vänner, utan det är en ganska farlig sjö. Den är djup, den är ganska stor, det är oroligt väder, och alla som har varit ute på Vänern när det har varit lite busigt väder vet vad jag talar om. Det är ingen lek, va? Man leker inte med det, utan hamnar man där då är risken överhängande att man drunknar och går under. Och sen har vi en båt. Och den där båten då, den är ganska stor. Den tycks rymma åtminstone 12 personer. Den har höga relingar. Det finns ett golv i den, och befinner man sig i den där båten så är man ganska trygg och säker. Båten skulle man kunna säga symboliserar all den trygghet, all den säkerhet, all den ordning och struktur som man bygger upp under ett liv. Det handlar om trygghet, det handlar om att man har tak över huvudet, att man har goda relationer, man ordnar det för sig. Det reglerade civilisationen som gör att vi kan leva ett hyfsat gott liv och vara hyfsat trygga. Alltså om man stannar kvar i den båten så kan det innanför dessa relingar så kan det blåsa ganska rejält där ute och storma, och man kommer att överleva i alla fall. Vattnet då symboliserar de ytor i tillvaron som normalt kanske inte bär det okända, det hotfulla, djupen, de där områdena i livet när vi säger nej, 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 gå inte ut däranför. Du vet vad du har, men du vet inte vad du får. Och så, ni har hört allt det här. Ta inte de där riskerna, våga inte det där. Vi lever för det mesta då, och bör väl leva så innanför de här trygga relingsgränserna. Men ibland så händer det saker i livet som gör att man tvingas ta ett steg ut på de ytor som inte bär. Det kan vara så att man måste göra det för att komma vidare i livet. För att utvecklas. Det kan vara så att tillståndet innanför de här relingarna blir så outhärdliga. Till och med farliga för en själv, att man inser att man kommer att gå under om man är kvar där inne istället. Och då måste man ta ett steg ut på en yta som normalt inte bär. Eller som man minst inte vet bär. Ibland händer det saker plötsligt, helt oförberett, oönskat, som gör att man kastas över bord liksom. Man bara plötsligt befinner sig från den ena stunden till den andra, så befinner man sig i kaoset. Så här ser ju livet ut. Och Petrus då, som det berättas, han kan liksom inte bärga sig, utan han måste direkt kliva över den där relingen och ut. Och när han gör det så upplever han då det som jag själv har upplevt faktiskt vid några tillfällen i livet. Att vid en första anblick så känner man, jo men det går ju. Det går ju, jag dog inte. Så tar man ett steg till och sen så plötsligt så inser man hur farligt det är där ute. Man ser vågorna går höga och då tvivlar man på hela sin grej. Liksom. Man tvivlar på att man har gjort rätt. Och så känner man att man, precis som Peter, man bara sjunker. Och så får man en upplevelse av att nu går jag under. Och så undrar man, är jag tillräckligt nära den där relingkanten så jag kan kajka mig in där och ta mig tillbaka, eller är jag inte? Jesus säger då att om man har stark tro, då kan man beträda de här ytorna som normalt inte bär. Det låter ju bra, tycker jag. Det låter väldigt bra. Bara man har stark tro, så går det. Och då får man undra, vad är då det? Ja, då får man ju sätta sig i jämförelse med något så här. Och om man tänker sig Petrus då, så borde ju han vara en bland de människor som har mest tro, har haft mest tro i någonsin. Alltså om man skulle ranka det så skulle han ju lätt hamna på en topp 10-lista, eller topp 12 skulle jag vilja säga, av stark tro. Och ändå kommer inte han längre än ett par meter. Och om berättelsen slutade där, då skulle det ju vara, skulle man ju dra någon slags slutsats och säga att ja, där ser ni hur det går när man inte har stark tro. Så se till nu att ni har stark tro, annars så sitter ni snällt still i båten här efter, annars går det som för Petrus. Det är ju förskräckligt i så fall. Nu är det ju så att när Petrus kliver ut där och så sjunker han ju då, och han upplever säkert att han går under, verkligen. Vem skulle inte göra det? Och så kanske det också hade skett då. Om det inte hade varit så att Jesus då rusar fram till honom där och tar honom i ovanlärt eller i kragen och drar upp honom igen. Och han är ju naturligtvis både blöt och kall, ganska chockad förmodligen också. Men så mycket står klart, va, att han gick inte under. Han gick inte under. Och där tror jag vi har själva huvudpoängen med den här texten. Det är det vill säga oss. Det finns ett ord som de flesta känner till. Från Johannes 3:16 där det står så här. Nu ska vi se hur står det där då. Jo, det står så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under, står det. Du ska inte gå under. Det här liksom själva essensen av, om man kokar ner allting det som är Jesus intentioner med oss, det han vill säga oss, liksom, om man tar bort alla liknelser, alla under och tecken och så drar man ihop det till en enda liten boll, så blir det, du ska inte gå under. Du ska inte gå under. Det är vad Jesus säger egentligen som svar på allting. När du säger så själva, ja, nu hela mitt liv är kaos. Jag får inte ihop vare sig insidan eller utsidan av mitt liv. Och dessutom känner jag mig bara otillräcklig och full av skuld och frustration. Vad säger Jesus om detta? Du ska inte gå under. Du ska inte gå under. Och världen där ute är helt galen. Hur ska det gå? Vi ska inte gå under. Och i allt det som jag inte begriper om mig själv och alla andra och hela dessa omständigheter, denna helt sanslösa ekvation som kallas livet, får jag inte ihop. Vad säger vi om detta? Du ska inte gå under. På allting. Du ska inte gå under. Där tror jag vi har, eller jag är oerhört övertygad om, att vi har själva det här, grundtanken med avsikten med den här händelsen. Därmed blir för mig då, jag hoppas för er också, tron inte en, ska vi säga, någon slags ljusstråle uppåt mot någonting, någon annanstans, någonting där jag inte är just nu, utan snarare ett underlag, en yta där jag tror blir en yta som jag kan stå på i ett sammanhang, i en verklighet där det oftast inte bär. Amen. Varsågod, andante.